Så, då får vi hälsa er välkomna till det här passet där vi tänkte att vi ska prata lite grann om förenklade implementationer av Microsoft Dynamics AX med hjälp av Lifecycle Services. Jag heter Malin Dagin och jobbar på Microsoft och jag jobbar med Dynamics AX och med vår partnerkanal.
Mm. Och jag heter då Thomas Töyre, jobbar med lösningsförsäljning på Microsoft inom ERP-området och våra affärssystem, de lösningar vi har.
Mm. Jag gissar att flera av er kanske är AX-användare idag, stämmer det? Eller är det andra intressenter också? Mm. Andra intressenter också. Och det här tänkte vi prata om då.
Mm. Ska vi ta lite grann agendan? Vi börjar lite grann kort bara, och det är väldigt kort kring AX. Det blir väldigt high level på det. Fokus idag, det blir ju LCS:en och hur ni kan jobba med det då, kopplat till affärssystem och er verksamhet då. Kort agendan då, inleder lite AX, utmaningar i er projekt, lite reflektioner kring det. Vi kommer att köra ganska mycket demo i LCS:en, som ni kommer att få se verktyget som sådant och våra lösningar. Och sen tänkte vi summera ihop det här och frågeställningar efteråt då. Ni får hemskt gärna fråga under vägens gång, för att nu är vi så få också, så att har ni några frågor spontant så tar vi det i löpande, tycker jag. Om man börjar då, det vi pratar om här då, det är från Microsofts sida, det är ju dels de tre olika områden. Det ena är affärssystem, processer, affärsprocesser, att få ihop det här hos er som kundföretag och de lösningar vi har där, klassiska affärssystemen. Men vi vill gärna få ihop det här med de andra tjänsterna som vi har, produktivitetslösningar. För det är egentligen det, om vi nu pratar lösningar, eller som ni har som kundlösningar, att säkerställa en process, en logistikprocess, en produktionsprocess, en leveransprocess, försäljning, vad det nu är, så är det ju flera komponenter som måste fungera rent tekniskt, som vi ser det. Och också då, vilka är då verksamhetens behov? Vad är det egentligen man vill utveckla? Så lite mer holistisk syn på det här med att hur man utvecklar en affärsprocess. Det är väl egentligen det vi vill positionera lite grann här. Att väldigt mycket är ju information och samarbete, kollaboration, som är klassiskt och som finns i våra Office 365-produkter. Och lika mycket som det är att få ihop logistikprocessen med effektiva lösningar i affärssystemen. Men det är kombon som egentligen gör, får den fulla effekten, som vi ser. Och då vår plattform Azure, där vi har alla våra tjänster idag, från affärssystem till Office 365 då. Och gör det här då mer tillgängligt egentligen för hela organisationen. Och att då inte minst snabbt kunna komma igång. Mm. Tittar man på AX då, nu vet jag inte, det var någon som körde nyttjar applikationen idag. Men det här är ju egentligen en applikation som spänner över hela spektrat i en organisation. Från hur ni sätter upp er organisation, om ni har liksom ett juridiskt bolag eller flera juridiska bolag i flera olika länder, så finns det möjligheter att sätta upp det som säga intercompany-lösningar. Sätta upp bolagsstrukturer för rapporteringar, konsolideringar och allting. Ekonomipaket, inköp, offerthantering, offertförfrågan, hantera svar på offerter till att generera avtal, inköp och det inköpsprocessen då. Kund, offert, order, omnichannel, det är då man tittar på typiskt inom retail, men det ser vi också någonting som kommer i alla branscher mer och mer, även tillverkande företag tänker ju omnichannel nu. Eller kanske då också mer tjänster. Hur kan vi nu få ut våra produkter på en marknad? Vi är duktiga på att tillverka och det har vi effektiva systemstöd för. Men hur kan vi då sälja? Hur kan vi då exponera våra produkter på ett bättre sätt utåt. Och då kommer ju allting in, omnichannel-begreppet in där. Så att det här är ju någonting som kommer från retail men kommer mer och mer in på andra verksamhetsområden. Supply chain, logistik, tillverkning, leveransprocessen och inte minst då personalen. Det vill säga, det är väldigt stort fokus på idag då, hur man utvecklar från rekrytering, utveckling av personal då, inom organisationen. Produkten då, så vi på Microsoft har ju då, och det här är de stora grova branschinriktningarna. Det är ju en applikation, men vi jobbar inom produktion, distribution, retail, services. Och det är liksom tjänster då, tekniska konsulter, det är, ja, konsultbolag, installationsfirmor, den typen, va? Och public sector. Det är så vi har alltså, de stora fokusindustrierna som vi jobbar på. Sen finns det självklart då inne under en av de här också då mer detaljerade, mindre vertikaler som vi går in och jobbar på. Mm. Om man tittar på implementationer här, typiskt är det liksom, okej, nu ska vi köra ett ERP-projekt. Åh, jobbigt. Det är liksom... Det är klassiskt, det vet alla som har varit igenom det. Och hur mycket ska vi ha och vad är scopet och allt det där. Det vi vill försöka göra det är egentligen att bryta upp lite grann och egentligen att utveckla produkter på ett sådant sätt att vi ska kunna bli mer workload-baserad. Alltså implementera en planning-modul, implementera en distribution, transportplaneringsmodul. För att vi ser också att det är så kunderna vill köpa mer och mer. Det gäller liksom att vara liksom mer specifik på vad är syftet med det här. Och då blir det liksom trubbigt att prata klassiskt ERP-implementation. Sen får man se vad som händer på sikt. Men lite mer av det vi säger här att vi implementerar i förhållande till någonting annat. Har man investerat tungt i någon applikation och vill spetsa till det på något område så ska vi kunna lösa det. Och det är, då handlar det väldigt mycket om integrationen. Integrationslösningar som vi har i applikationer, att kunna interagera med andra system och applikationer. Det här ser vi också, liksom, det här börjar komma, men återigen, vårt kära moln, cloudbaserade lösningar kommer att accelerera det här också. Det vill säga att kommer vi få de här gemensamma plattformarna att förhålla oss till, att jobba på, så kommer fler och fler applikationsleverantörer också att bygga ihop lösningarna. Sen tycker vi att det är toppen ifall man kan jobba så mycket som möjligt emot våran applikation, men det är ju en helt annan sak, va? Men lite grann av det som vi säger att det är mer och mer workload-baserade implementationer och då gäller det att ha en applikation som är förberedd för det då. Mm. Ja, igen då, kommer tillbaka till vad vi sa, det här klassiska ERP-utmaningarna. Och när vi har tittat på det här då så ser vi ju att mycket av det här project overruns, alltså i form av pengar och tid. Så över 50, det här är ju ganska dyster läsning då, 50% går över budget och 70% tid. Men så är det, va? Och sen kan man ju allt, kan vi ju fundera på vad beror nu det på? Men det är väldigt mycket det här att jag tror många gånger så förändrar sig. Okej, nu när vi ändå är igång med det här projektet, kan vi inte då lägga att göra det här också? Borde vi inte titta på det här också? Och det där. Och det är det man börjar prata om, scope creep, va? Att man förflyttar egentligen, vad var egentligen huvudsyftet med det här? Varför gjorde vi den här investeringen? Och så börjar man tulla på det här bara för att man är igång. Och så bygger man in saker i det här projektet. Och då blir det lite orättvist. Egentligen kan man säga att det är lite missvisande eller överhuvudtaget relevant att säga så i och med att man har byggt in andra saker på, under vägens gång. Men lite grann då, det finns utmaningar i det här, för det här involverar ju liksom hela bolaget, kulturen, människorna. Man ska förändra sitt sätt att vara på i företaget. Så att det är ju mycket tuffa saker och beslut som måste tas, och då är det inte bara applikation och teknik, utan det är liksom kulturen och människorna, hur man jobbar. Men för att komma tillbaka, det vill säga att mycket av de här problemen att okej, man hamnar i tidsnöd, vi måste lösa det här. Att förändra en process, att förändra en organisation, förändra, det kan ta lång tid, va? Mycket längre tid än ett ERP-projekt i det perspektivet. Så man kanske hamnar i det där, extrema modifieringar. Man tar de här snabba lösningarna. Det kommer att slå tillbaka, för då sitter man ju där i sin lösning. Och sen vid nästa uppdatering av programmet, jaha, men så har vi gjort förändringar och så. Och det kanske inte var de bästa förändringarna att göra. När man hamnar då i den här tidsnöden och tidspressen, så gör man det. Ja, och i slutändan, utvärdering av allt det här. Jaha, vad har vi fått av det här då? Return on investment. Vad fick vi ut av det här? Det är bedrövliga siffror oftast, va? Och det kanske är svårt att mäta. Och det är ju inget bra. Man måste kunna mäta saker när man gör en investering. För det är ganska stora investeringar för företag då. Så det här är lite grann då upprinnelsen till. Nu kommer vi in på LCS och de verktyg som vi har, va? Men lite grann bakgrunden till varför vi tror att det här är viktigt och nytt för vid implementationer av ERP-system.
En av anledningarna till att man tog fram Lifecycle Services och vi började jobba med det för snart 3 år sedan var ju mycket att komma åt en del av de här problemen och göra det lättare vid själva ERP-installationen genom att vi förser er som kunder och partners med ett antal olika tjänster och verktyg som man kan använda i införandet, men även i förvaltningen. Mm. Och det är egentligen det som vi är ute efter här, och det är ju att man vill ha att det ska vara agilt, liksom. Vi ska kunna förändra oss till de här nya utmaningarna som kommer. Vi vill leverera på tid och budget och med en hög kvalitet, och det är det som då man vill adressera med det här genom att automatisera best practice egentligen. Vi vet hur man brukar göra, då ska vi göra på det sättet. Använda metoder som beskriver affärsprocesserna som också blir upprepbara då, och kunna använda intelligenta operationer då för att eliminera processer, det vill säga använda intelligensen istället för att göra saker upprepbart och då få ett förutsägbart projekt också av det här då. Det är inte så att det är första gången våra partners kunder installerar AX, så att säga. Och egentligen när man tittar på Lifecycle Services så är det ju då ett antal olika roller som vi vill hjälpa med de här tjänsterna. Projektledaren i ett projekt, han vill ha ett förutsägbart projekt som är baserat på den erfarenheten och de lyckade projekt som man har haft. Tittar man på den som är affärsanalysten eller den som analyserar vad som ska levereras, den vill också ha ett datadrivet och förutsägbart projekt. Tittar vi på utvecklaren så vill man ju reducera tiden du gör att göra utvecklingen, men man vill också ha hög kvalitet på det som man levererar. Och tittar man på IT-administratören som ska förvalta systemet sen i slutändan, så vill ju han kunna proaktivt monitorera systemet och istället få varningar i god tid innan det håller på att bära åt skogen, så att säga, och kunna ta åtgärder innan då. Och tittar man på ett klassiskt ERP-projekt så består ju det oftast av ett antal olika faser. Först har vi någon typ av analysfas där vi ska bestämma oss för vad är det vi ska göra i det här projektet. Det kan vara en helt ny installation, men det skulle lika gärna också kunna vara ett nytt utvecklingsprojekt för att vi ska ta en ny del i bruk. Utvecklingsfasen, det vill säga där vi gör eventuella kundanpassningar och där man sätter upp systemet, där man också konfigurerar systemet. Och sen kommer vi in i en slags förvaltningsfas, vi kommer in i en förvaltningsfas där vi ska förvalta systemet i slutändan då. Och där kan man ju säga att det här kan ju gå i flera iterationer. Det är oftast så att när vi väl har satt igång systemet så kommer det nya projekt med nya leveranser som vi ska göra. För alla de här faserna och för alla de här rollerna finns det då olika tjänster och verktyg i Lifecycle Services. Och det tänkte inte nämna alla verktygen här, utan vi ska titta lite mer på hur det ser ut för respektive fas. Tittar vi på analysfasen, projektledaren, han är ju med överallt i projektet. Och sen har vi då den som är lösningsansvarig, skulle jag nog vilja säga att han är på svenska då. Det som man vill göra mycket i den här fasen, det är att skapa, att få in de behov man har för att få en snabb implementation så att man snabbt får tillbaka värdet av den investering som man har gjort. Och det man vill göra här mycket, det är titta på de affärsprocesserna som finns och kunna mappa upp dem mot eventuella gap som finns här. Och där tänkte jag att vi ska titta lite på de verktygen som finns i den här fasen. Dels finns det en projektdel i Lifecycle Services. Det finns en processkartläggningsverktyg. Det finns en licensestimator. Det finns en usage profiler som ser hur ser kommer belastningen se ut på systemet. Och därifrån kan man också då få fram en infrastrukturförslag. Så här ser Lifecycle Services ut när man kommer in i den. Jag har dessutom valt ett visst projekt här. Och som ni ser här då, så finns det här då min SureStep. SureStep är ju den projektmetod som vi använder för Dynamics. Och där jag då har mina olika faser och till respektive aktivitet här, så kan jag också ha dokument kopplade, som i det här fallet här har jag ett dokument. Skulle jag inte gå in på det, men
jag kan ju säga det bara så att nu pratar vi, det här är ju då projektverktyg, men det är lika mycket ett försäljningsprojektsverktyg som projektverktyg som förvaltningsverktyg. Så redan från den första initiala tillfället när kunden börjar titta på system, så finns Lifecycle Services uppe. Så att det är också en poäng i det, att man hela tiden återanvänder och nyttjar det man bygger upp i portalen.
Och som alla partners har tillgång till här och alla kunder har tillgång till det här, och det här ingår i licensavgiften som man betalar. Och som Thomas sa här också då, så kan man också redan nyttja det in i försäljningsfasen som sådant då. Om vi då tittar på business process modeler, här har jag då alla de olika tjänsterna som finns i systemet då. Och vi ska säga att det här är en tjänst, det här är en molnbaserad tjänst, det här ligger i Azure, och vi fortlöpande lägger in ny funktionalitet i de här tjänsterna också då. Processkartorna som finns här, dels levererar vi med färdiga processkartor, men man kan skapa också sina helt egna processkartor utifrån hur ni vill beskriva egentligen hur ni jobbar och de processer som ni har då. Vi har valt att utgå från en APQC-modell som är en vedertagen processkartläggningsmetod för att beskriva processen i en viss struktur. Men har ni gjort det och vana vid att ha det på en helt annat sätt, så kan man själv bygga den här strukturen utifrån så som ni kanske tidigare har beskrivit era processer. Det där är valfritt. Här finns det då ett helt antal, och om vi då går in och tittar på att planera lite grann här, så tänkte jag gå in på det, ett flöde här. Vi ska
inleveranser är alltid intressant.
Ja, den var lite ointressant för så få tjänster på den. Vi tar den ändå. Ni förstår principen ändå. Det här kommer då från systemet. Den här aktiviteten, det är en aktivitet i AX. Och på de aktiviteter som finns i AX också, så kan jag då också få en liten video inspelad här. Det här bygger på någonting som vi haft i tid och evighet i AX egentligen. Någonting som kallas för business tracker, det vill säga man kan spela in en process och få den processen som ett Word-dokument med textbeskrivningar på vad man ska göra och bilder från systemet. Det får man nu också så att säga, men här får man dessutom då en liten film som inte visas här just nu då. Men det man får också, det är att man får själva processen uppritad i processverktyget här också med automatik. Här kan jag, har jag i det här fallet lagt till lite egna extra aktiviteter som har tillkommit. Och utifrån detta kan man då se vilka, dels kan jag editera dem om jag vill förändra på den, men jag kan här också se då, vad är det för gap som jag har identifierat på just den här processen då. Och de här gapen kan ju då antingen vara gap i form av att det är en manuell aktivitet som man ska göra, men det skulle lika kan också då vara en anpassning som ska göras kring den här processen då. Och då kan man få ut dem i den här listan, och den här listan kan man sedan också koppla till Visual Studio Team Foundation Survey för att på så sätt ha hela den här spårbarheten till sin utvecklingsmiljö också. Det är lite kort kring processkartläggning. Det vi också har kring den här delen är något som kallas för infrastrukturestimatorn och usage profiler som jag pratade om tidigare. Här kan jag då få hjälp genom att först börja med min usage profiler, det vill säga ange hur jag kommer använda det här systemet. Vad är det för processer som jag kommer använda? Här kan jag då välja att importera min processkartläggning som jag har gjort från där vi var inne nyss. Och så får jag med mig alla de processer som jag ska köra. Och som ni ser, vissa är jag färdig med, de är gröna. Vissa är gula, där har jag inte påfört all den information jag ska. Men här anger man information om själva miljön. Jag anger information om mina processer. I mångt och mycket handlar det här om att man anger hur pass många användare kommer jag ha i den här processen. Hur pass mycket transaktioner kommer jag ha i den här processen. Och i nästa steg så kan jag också lägga till rapporter som kanske är tunga att köra. Om det, hur många enheter jag kommer ha och hur kommer man jobba på de här enheterna. Har jag några ISV-produkter, tilläggsprodukter som ska vara installerade? Har jag några anpassningar som jag vill fånga upp? Integrationer och batchprocesser? När kommer de att köras och så vidare? Utifrån detta kan jag då få en summering på detta och se hur kommer systemet att användas då. Jag kan se vad det är för peakvärden jag har, hur pass mycket transaktioner kommer flöda genom systemet, hur kommer systemet vara belastat. Jag kan se dels den blåa stapeln här, hur många samtidiga användare kommer jag ha i systemet och hur pass många batchtransaktioner kommer jag ha i systemet. Jag har lagt ett faktureringsjobb som går varje natt, det är det som peakar en stolpe här. Jag har två sajter och de här sajterna har två olika tidszoner, därför blev det lite hackiga blåa kurvor där. Men jag kan också se hur belastningen ser ut på respektive sajt. Och sen all den transaktionsinformation som jag hade här. Och den här transaktionsinformationen, den här informationen som man lägger in i den här usage profilen, den kan man också då ladda upp med hjälp av Excel, så man behöver inte sitta i det här verktyget och ange det. Man kan ladda upp det istället. Om vi hoppar tillbaka till min infrastrukturestimator, så kan jag då här utifrån den här ska man säga, ja, hur jag kommer använda systemet få fram en föreslagen infrastruktur. Och då gör jag ett estimat där jag får välja, är det en produktionsmiljö, en utvecklingsmiljö eller vad är det för miljö som jag vill använda mig av. Och jag vill ha en produktionsmiljö. Jag får döpa den till någonting. Välja om det är en on-premise-installation eller om det är en installation i molnet. Och sen skapar jag. Och utifrån detta får jag då en infrastrukturestimering här. Och i och med att jag valde en produktionsmiljö så kör vi den alltid med high availability. Vilket innebär att jag då kommer att dubbla servrar också. För att jag ska kunna ha den här speglingen hela tiden. Då. Så här får man förslag på då vad det är för servrar jag behöver. Vilken CPU och vilken RAM jag ska ha på dem. Och så kan man ha dem som underlag för när man ska titta på sin rörelsekostnad för det. Jag valde mål nu. Ja, då hade jag fått en annan estimering. Baserat på ja, hur många servrar jag ska ha då. Ja. Ja, skillnaden. Var en bra fråga tänkte jag säga. Jag har faktiskt aldrig testat att köra båda varianterna här. Vi ska se, den gjorde jag on-premise. Som ni ser så är det, den här är nu ju också, som jag tolkar det här, också en speglad variant man har tänkt sig då, eftersom det är dubbla servrar på AS:erna här. Det är i princip samma servernivå. Du hade en domän, du hade någon, du hade klientservrar med på on-premise estimeringen också. Mm. För du behöver det där. Här förväntas man sig att klienterna ligger installerade lokalt istället. Mm. Det var ganska många transaktioner. Jag kommer inte ihåg exakt hur många transaktioner. Ja. Det här är mer än ekonomisystem i den här. Sen är det så att i den, har man en liten installation med mindre transaktioner, så är det traditionellt att här har man till exempel AOS-servrar för olika typer av jobb egentligen då. Jag vet i vissa mindre installationer så väljer man att lägga fler. Man har inte lika många AOS-er i alla tillfällen, beror lite på belastningen och sådana saker. Jag har också Enterprise Portal och jag har Reporting Services som ligger på separata servrar också, vilket i vissa fall i mindre installationer inte görs på egna servrar då, så att säga då. Men det här är ju rekommendationen att ha egna servrar på dem också. Då. Om vi tittar lite grann på utvecklingsfasen här då, där är fortfarande projektledare med och vi har utvecklaren som vill leverera en hög kvalitet på den här utvecklingen. Och det är ju mycket det här att få bra kvalitet på den koden och också ha en hög upptid när det gäller att lägga till uppdateringar och sådana saker då. Vad vi också vill göra i den här fasen, det är att förenkla och göra snabba installationer av miljöer då. Och också då analysera koden här. Och här ser man ju också då att man som kund och partner spar tid genom att använda de här verktygen. Framförallt på att installera miljöerna. Här ser jag ju en otrolig tidsvinst genom att man genom en knapptryckning i princip kan skapa en AX-miljö. Och det tänkte jag visa vad man gör. Och jag skapade ett nytt projekt, Tech Days, här. Och i det här projektet så tänkte jag skapa en ny AX-miljö. Och det gör jag genom att välja att jag vill göra en ny miljö. Och här så måste jag då ha en prenumeration i Azure såklart, eftersom jag kommer att använda mig av att lägga detta i molnet. Och då går jag in i min Azure-portal och så ska jag sno det subscription ID som jag har här. Och då lägger jag in det här. Fick jag inte med mig det. Så. Och så måste jag ladda ner det här certifikatet, för det här certifikatet som kommer knyta ihop min AX-installation med min Azure subscription då. Han har slutat med det, så går jag in i min Azure-portal och så säger jag att här vill jag hantera mina certifikat. Och så ska jag välja upload här. Så väljer jag mina downloads och här har jag min senaste. Se om man fick den med sig. Men han borde inte. Strunt samma. Ni förstår att ni ska ladda upp det här. Det här har jag då gjort förut i en annan miljö. Vi kockar lite här istället. Så det är egentligen de två sakerna som man måste göra och det har jag redan gjort i det här projektet. Så att om jag lägger till en ny miljö här så har jag redan kopplat mitt Azure subscription och har laddat upp mitt certifikat till molnet på den här. Ska jag skapa en miljö här så får jag välja mina demo, dev, test eller high availability. Jag tänkte bara visa när jag gör en utvecklingsmiljö eller om jag väljer en skarp miljö så kan jag när jag gör min installation. Välja lite mer. Jag kan ändra på serverantalet om jag vill. Och jag kan ändra på den föreslagna storleken. Hade jag utgått från den infrastruktur estimering som jag gjorde förut, så hade han ju plockat upp alla de servrarna som jag hade estimerat enligt det förslaget då, när jag ska göra min produktionsmiljö. Här kan jag då också välja SQL-konfigurering, det vill säga jag kan välja hur många diskar som jag vill ha. Jag kan också koppla det till en befintlig domän som ni har, och man kan också koppla det till ett befintligt virtuellt nätverk som man har. Så det här man också då kan koppla det till sin befintliga miljö. Och säg att jag bara skulle installera en demomiljö för att jag vill titta i den, så hade jag bara valt miljö här. Tryckt next. Och sen deploy. Och så kommer det snurra ett tag här. Så har jag en demomiljö, en testmiljö, en utvecklingsmiljö eller en produktionsmiljö upp och snurrar då. Och med tanke på vad den tiden tar om man inte gör det genom Lifecycle Services på det här sättet, utan jag ska installera allting från grunden på alla mina servrar, så ser ni med en gång tidsvinsten i att göra det härifrån med en gång. Hoppas jag att ni ser det i alla fall. Mm.
Ja, det kan man säga, det är ju väldigt mycket det där att automatisera den här typen av jobb som också utifrån ett kundperspektiv kan, ja, man ser kanske inte det direkta värdet i det för att få ett affärssystem på plats. Så att hela, och det är ju LCS, essensen i LCS, det är ju att hela tiden jaga de här aktiviteterna. Hur kan man göra det här på ett annat sätt, mer automatiserat då? För att kunna då kanske i det här ERP-projektet lägga sin tid på andra saker. Prata företagets strategiska utveckling framåt, och hur ska vi uppnå det? På vilket sätt ska vi förändra verksamheten, effektivisera våra processer? Och då är det ju här en möjliggörare att kunna dra ner på kanske den mer systemtekniska tiden i ett ERP-projekt.
Och där ser vi också att fler och fler kunder och partners börjar lägga sina miljöer i molnet också. Det har ju fördelen dels att det går väldigt snabbt att göra genom Lifecycle Services, men också att man tänker på demo, testmiljöer och utvecklingsmiljöer. De behöver inte vara snurra hela tiden som en produktionsmiljö, utan man kan stänga av dem över natten. Det kanske finns perioder där man inte ens använder dem. Då behöver man inte betala för de miljöerna heller. Så man kan spara mycket pengar på det, jämfört med att om du har det lokalt installerat på dina servrar hemma. Du får betala för dem 100% av tiden. Medan har du miljöerna i Azure så kan du betala för den tiden. Du använder dem bara. Så det är en otrolig fördel så också, kostnadsmässigt. Förutom att det är lätt att installera. Här är lite fler av de verktygen. Vi ska titta lite grann på Configuration Manager och Code Review också då. Configuration Manager, den är ett hjälpmedel då för att konfigurera AX. Och den egentligen då jobbar med att kopiera entiteter mellan olika miljöer också för den delen. Och det här kan också vara länkat till den processkartan som man ritar upp i början också, så att man kan se på den här processen som behöver konfigurera de här olika delarna för att vi ska kunna köra kundorder till exempel. Och det här ser vi också att det här skalar man ju också ner tiden och man kan minska det. Vi kan också ha förpaketeringar på konfigureringar som man använder, som partners kan leverera som en grundplåt till er. Men det kan också vara om ni jobbar med stora utrullningar till olika dotterbolag och att man ska ha samma mall i alla bolag och testmiljöer och annat också som ska administreras.
Man säger egentligen att hantera de tre sakerna att utifrån parametersätten, hur ska ni jobba i de olika bolagen? Det är en sak. Det andra är liksom masterdatat. Hur ser masterdatat ut och att administrera, hantera masterdata mellan olika miljöer och bolag. Och det tredje då transaktionsdatat i sig då, ordrar, den typen av data. Det hanterar man med en configuration manager.
Customization analysis eller code review som vi också kallar den ibland, den står nu så i verktyget. Det innebär egentligen att man lyfter upp all den anpassade kod som man har, som ligger i en viss modell. Och sen så får man det genomlyst av Lifecycle Services och den kollar då mot best practices. Och utifrån det får man då ut en rapport på saker och ting som inte var optimalt, som man sedan kan ta action på och förändra i den kodning som man har gjort då. Och här ser vi också att jag har partner som har berättat att man har kört igenom det och det har visat på fel som normalt sett om någon inte hade använt verktyget här så hade det kunnat ta en dag eller två och hitta motsvarande problematik då. Här får man hjälpen, man hittar de här sakerna. Tittar vi när vi kommer mer in på förvaltningsfasen, då kommer vi mer in i IT-administratören, den som ska ta hand om systemet i slutändan då. Och här finns det också en massa olika tjänster då. Dels är det någonting som vi kallar för systemdiagnostik. Det liknar lite det här med code review, men den monitorerar systemet och SQL och ser, finns det någonting här som inte riktigt lirar som det ska? Finns det något batchjobb som kanske inte riktigt är som det borde vara och så vidare? Och också skulle det mot förmodan då, det är väl inget ERP-system som är perfekt, så någon en och annan bugg har väl upptäckt sig i AX också, så kan man här igenom då dels få hitta buggrättningar, men man kan också då hantera hela supportförfarandet här igenom också då. Och det här gör ju också att när det väl uppstår problem så kan vi lättare hantera det och snabbare. Och det är de här verktygen som vi hittar under förvaltningsfasen. Om vi går in och tittar på vårt, jag har en produktionsmiljö här också då. Och väljer då att, som ni ser så har jag flera stycken miljöer kopplade till just det här projektet. Går jag in i min produktionsmiljö här så kan jag med en gång, eftersom diagnostiken är installerad på den här, så får jag med en gång när jag går in i den här miljön lite information om hur ser status ut på den här miljön. Jag kan gå vidare på de här eller så kan jag också då hoppa in på systemdiagnostiken och för att få mer information. Man kan titta, jag har inte kört på ett tag, har inte samlat informationen, men här kan man då se lite grann, vart ser problemen ut? Jag kan få mer detaljerad information. Det här går också att få ut som Excel-underlag. Man kan vända och vrida på den här informationen på olika sätt och förfånga upp det som är problematiskt eller någonting som man borde göra någonting åt då. Det är också en premiss, det spelar ingen roll. Ja, det som egentligen man gör det är att man installerar ett litet jobb på sin SQL-server där AX snurrar. Och sen så brukar man normalt sett köra det kanske en dagligt jobb då för att samla in den här informationen. Och sen så tankas den informationen upp till Lifecycle Services och så kan du monitorera det där. Så att jag säger alltid att alla AX 2012-kunder bör ha diagnostiken installerad. Det finns ingen anledning att man inte skulle ha det så att säga då. Och det är ju från 2012 som Lifecycle Services fungerar egentligen då. Så att, och det spelar ingen roll om det är molnet eller on-prem installation. Och det gäller för alla verktygen egentligen. Det spelar ingen roll om du har en on-prem installation eller om du har det i molnet. Tjänsten fungerar på samma sätt oavsett då. Den enda skillnaden är ju själva installationen som man nu gör från Lifecycle Services. Kan du bara för 2012 göra i molnet. Så vill du ha någon preminstallation så får man göra den på gammalt hederligt sätt om vi säger så. Däremot i framtida versioner så kommer all installation av AX att ske från Lifecycle Services även för en preminstallation. Ja, AX 7 kommer det vara så. Så att därav så kommer ju Lifecycle Services kommer inte bli mindre viktigt så att säga utan det kommer bara bli viktigare och viktigare i och med att installationen kommer skötas därifrån. Man kan titta på olika miljöer, man kan titta på jobb etc. etc. Så här får man mycket information om hur systemet mår och kan ta action på det. Skulle vi av någon anledning få något problem så finns det någonting då som heter Cloud Powered Support. Vi tar den också när vi ändå är inne där. Och här kan man då lägga in sina incidenter. Skulle jag haft några incidenter så hade jag sett dem här. Vill jag göra en ny incident så får jag först börja med att söka efter om det problemet jag har. Det kanske redan finns en lösning på det. Och här kan man söka på olika sätt. Ja, man kan söka med sökord, man kan söka på AOT-namn, objektnamn i systemet. Man kan jobba med utselektering av vilken release var det jag körde. Jag kör inte alla releaser, utan det var just en R3 som jag har här. Så här kan man då selektera på olika sätt.
Det här kan man ju säga, det här är ju i all sin enkelhet någonstans, att som kund kunna göra det här, det kommer att kapa tid och också osäkerhet och flytta diskussioner med leverantören mer precis. Det vill säga, okej, jag har kollat, det finns inga sådana rättningar. Då, ja. Så att det här är ett väldigt starkt, eller då i bästa fall då, att man hittar någonting och kan också installera och göra det. Så det här är väldigt kraftfullt då.
Skulle jag nog inte hitta någonting så kan jag skapa en incident här.
Får rapportera det där.
Ja, får göra det. Ja, tanken är att jag ska kunna rapportera det. Och igår när jag testade så fungerar detta. Så att det vet inte vad som är hokus pokus nu. Men där kan jag skapa mitt serviceärende. Det som är, och vilket är lite synd att jag då inte kan visa just nu, det är att jag då, när jag skapar mitt serviceärende, så kan jag förse ärendet med mer information. Genom att jag har den här diagnostiken installerad så får våra servicetekniker hos oss direkt information exakt vilken bild av AX är det och vad det för visioner, SQL etc. etc. Så all den här informationen skickas med per automatik för att våra servicetekniker ska ha mer information när de börjar jobba på caset. Ni kan skicka med bilagor till caset. Man kan också, om man vill, om det är ett svårartat problem, skapa en replikering av er AX-miljö i molnet som ni och serviceteknikern eller partnern och serviceteknikern kan jobba på tillsammans. Då. Den här replikan kommer då inte innehålla erant data, utan det kommer vara en ren AX-installation som sådan. Då. Och inte heller de anpassningar som är gjorda i systemet, utan det blir en grundversion. Men på exakt de licensnivå, eller vad heter det, versionsnivåer som ni har. Och där man också får en miljö där man kan testa det här problemet tillsammans. Ja, just nu vet jag inte, för igår som sagt så gjorde jag exakt samma sak. Ja, det kan vara lite så, normalt, det finns egentligen två sätt kring support. Antingen så har våra partners ett avtal och så går det genom det avtalet. Och det, där finns det då, mina partners ofta inbjuder de här projekten också, så lägger de ett ärende så kommer det gå på deras supportavtal med automatik. Sen kan ni som kund ha ett premieravtal och då går och lägger ni då som kund ett ärende, då kommer det gå på det, så att säga. Då. Så det där är lite hur det fungerar bakom spakarna då, tänkte jag säga, eller bakom i backend. Mm. Ja, så länge det är på projektet så syns det i samma lista. Det kan bero på vem du är påloggad med. Så jag vågar inte svära på att om en partner har lagt ärendet att du ser det. Det borde vara så, men jag har faktiskt inte kontrollerat 100%. Men det borde vara så att allting som är knutet till projektet kommer upp där. Nu hoppar jag ut där. Jo, det som också är, det kommer ju uppdatera kontinuerligt på AX också, och där har vi något som kallas för update installer som ska underlätta förfarandet också för att installera uppdateringar eller installera rättningar som kommer i systemet. Då. Om vi går in på vår produktionsmiljö här igen då, så får man också här då information om rekommenderade uppdateringar, och de är klassade på lite olika sätt. Det är viktiga, alla uppdateringar senast som liksom har kommit till efter att min version släpptes, så att säga då. Återreleasade uppdateringar och så vidare då. Och går jag in och tittar på de här, så kan man då titta på vad är det för typ av uppdateringar. Jag kan också få hjälp här att se vad kommer det ha för impact hos mig, så att säga. Kommer jag att har några konflikter i mitt system. Jag kanske har gjort anpassningar på samma objekt och så vidare. Då. Så här ser man listan på de här 45. Man kan sortera och bläddra i dem. Man får detaljer på dem. Och sen kan man få den här impactanalysen. Och sen kan man välja här också. Vilka av de här hotfixarna vill jag implementera? Det kan finnas hotfixar som berör områden som ni inte använder överhuvudtaget idag. Det är inte nödvändigt att installera just den hotfixen. Så här kan man skapa sitt hotfix-paket som man sen kan jobba med i Update Installer för att installera.
Precis, och då här ser man då lite grann av poängen att kan man nu jobba fram den här systemlösningen inom ramen för den funktion som finns i systemet när man implementerar det här, då ser man den uppenbara nyttan i förlängningen. Då kommer det här bara kunna rassla på och uppdateras. Det är så vi bygger det, va? Så att du har ett kontinuerligt uppdaterat system. För det är klart att börjar man att göra stora förändringar, precis som Malin säger, modifieringar, så kommer ju det här inte att vara lika smidigt. Man får signalerna, man får hjälpen, men det kommer ju att kräva lite mer handpåläggning. Och det är ju det vi också vill pusha lite grann i det här, att när man börjar jobba med det här, förhålla sig till hur applikationen fungerar, de processer som finns. Det går att konfigurera väldigt mycket inom ramen för den här standardapplikationen. Då.
Mm. Det här är också ett annat bild. Egentligen, det vi såg nu är egentligen mer eller mindre samma sak som vi så här, men man kan också göra ett liksom generellt uppdateringsjobb genom Update Installer där man också då kan välja och söka på olika typer av fixar och rättningar och välja ut det man vill ha. Man kan dessutom här då välja på region och land, det vill säga bara se svenska saker, och man kan också jobba utifrån modulerna och se var har vi rättningar och uppdateringar som är relevanta för just den här installationen på till exempel huvudbok eller på kundorder eller vad man nu jobbar med för någonting. Ja, du kommer, dina anpassningar ligger ju i miljön, så att säga. Ja, precis. Ja, och det gör du i Update Installern, så talar du om vilken, liksom, vilka modeller du vill verifiera de här anpassningarna mot. Och då är det den modellen som den då, du kopplar ihop egentligen din anpassningsmodell mot Lifecycle Services här och den här Update Installer, och då kommer den att se då att när de tittar på konflikterna så tittar han mot dina anpassningar. Och då ser du liksom för varje rättning, har det här någon konfliktspåverkan, ja eller nej. Mm. Och så kan man ta ställning till, är det relevant för oss att ta den här hotfixen eller vi ska ta den, men vi behöver tänka på det här liksom, för att vi har en konflikt där. Så att det hela tanken är ju just att ha kontroll på vad det är jag installerar på ett bra sätt egentligen. Det nämnde jag inte, men när man tittar på buggrättningarna också så får man där också hjälp. Det är egentligen redan i issue search när man tittar på en bugg så ser man där också vad är det för en objekt som är anpassade, vad är det för kod som har förändrats. Man kan ganska enkelt se liksom, är det här någon jättestor rättning eller är det en liten sak eller vad är det för någonting. Så man får lite mer information och hjälp att förstå liksom, ja, impact, det kommer inte på ett bra svenskt ord.
Påverkan
på när jag ska läsa in den här, men framförallt att du får den här. Och när man använder Update Installer så finns också en code merge del i det som också då mergear koden på i slutändan där. Jag sa ju när vi började prata om Lifecycle Services att det var väl ungefär 3 år sedan som vi släppte den första versionen av Lifecycle Services, så ska man inte säga version heller egentligen, i och med att det är en molntjänst så får den ju bara mer och mer funktionalitet hela tiden då. Och här ser vi ju ett otroligt momentum. Det har varit lite trögt i starten att få kunder och partners att jobba med det här. Men nu på senare tid så börjar vi se att nu liksom proppen gått lite grann. Nu ser vi att fler och fler är inne. Vi har 20 000 registrerade användare. Vi har 13 000 projekt. Vi har 40 olika språk här och vi har, där står 12 500. Men sista augusti hade vi redan 15 000 och vi var med på ett call, eller ett möte, ska jag kalla det på svenska, så är vi idag redan uppe i 18 000 cloud-installationer av AX i Azure som har gått genom molnet. Så det här har verkligen accelererat på slutet här nu, och vi ser att kunderna och partners ser värdet i detta då. Och det som är lite nästa steg och förlängningen på de här tjänsterna, det är att vi nu kan göra ytterligare paketeringar som våra partners kan göra, eller ni kan göra i stora utrullningsprojekt, där man då kan ta partners eller ert IP och sen koppla ihop det med Lifecycle Services, och där man då får hjälp med infrastrukturen, lilla knapptryckningen egentligen för att få en miljö, med system och applikationskonfigurering. Det kan vara färdiga processkartor som gäller för en viss bransch. Det är ju så att vi vill ju gärna att våra partner ska vara ganska branschinriktade, för vi ser ju ett värde i att om vår partner är duktig på en viss bransch så kan de dels förpaketera lösningar, men de är också duktiga på de krav och utmaningar som finns i den branschen och på så sätt kan leverera en bättre lösning. Och sen data egentligen då, konfigurerat data. Och det är det som vi ser som ytterligare, liksom, att tjänsterna som sådan i Lifecycle Services kan adressera lite av de här problemen som Thomas pratade om i början. Så ser vi de här paketeringarna, att de kan krympa tiden ytterligare i en implementation. Mm. Genom att processkartan är 90% klar mot hur ni som kund jobbar inom matvaruindustrin till exempel.
Precis, och sen ser vi ju det, jag kommer tillbaka till det hela tiden, men det är så. Om man som partner jobbar och är väldigt kunnig inom en viss bransch, livsmedel till exempel, då vet man liksom vad som är viktigt, hur man ska utveckla den branschen. Och kan man förhålla sig till det och utgå ifrån det här verksamhetsfokuset och inte vara så tekniktung, om man säger så, så hittar man andra vägar, andra lösningar. Och det är det hela tiden vi kommer tillbaka till, att våra ISV som bygger då specifika tekniska lösningar på AX-plattformen, de har ju den här djupa kompetensen och bygger det. Och då är det liksom egentligen ett standardpaket som vi levererar i slutändan till kunden. Så för att minimera de här anpassningarna igen då, i applikationen. Så det är också ett instrument till att få en renare produkt ur det perspektivet, och också då underlätta för kunderna framåt. Att man inte låser in sig i saker utan faktiskt är öppen och kan gå vidare och utveckla verksamheten. För den stannar ju inte av.
Mm. Och det är väl det som vi också ser vad externa tycker om våra system också. Det kom en rapport i somras av Russia Greenbine som är en Enterprise Application Consulting arkitekt. Han har tittat lite grann på våra lösningar och vad som kommer i nästa release av AX också. Och det som han då mycket tycker är att fördelen med Lifecycle Services ligger i att man kan hantera hela livscykeln av Dynamics AX. Inte bara när vi initialt installerar, men även i fortsättningen så att säga. Och allt ifrån att man använder det här när vi gör pockar i början av ett projekt, till att man går live, till att man är i drift och ska underhålla sitt system där. Och där vi då återigen för de här olika faserna har vi till och med lagt till en ny fas, Discovery egentligen, och det bygger mycket på de här lösningarna som vi pratar om. Det kommer vara möjligt att redan i Azure Marketplace hitta AX-lösningar som är mot vissa branscher, och där man då redan som kund kan säga okej, den här lösningen passar mig för jag verkar inom den här branschen. Säg att jag vill liksom gärna testa den här lösningen, man får kontakt med partnern, partnern kan väldigt snabbt sätta upp en lösning i molnet åt er och ni kan testa och se hur skulle det här funka för oss. Till att vi kommer in och definierar vårt projekt, utvecklar och sen den proaktiva monitoreringen av systemet där. Är någon av er som redan använder Lifecycle Services idag? Nej? Men ni pillar lite där. För er som inte har varit inne och tittat på Lifecycle Services, så lcs.dynamics.com, går man in på den sidan så kommer man åt Lifecycle Services. Och där finns det då möjlighet att lägga upp projekt, men också på den allra första sidan finns det väldigt mycket information om man vill lära sig mer om det här och ja, liksom plöja lite längre ner än vad vi har gjort här idag då. Så den skulle jag verkligen tipsa om då, just att på den här sidan, förutom att ni kommer åt verktyget, om ni är en kund och även som icke-kund så kan man komma åt vissa av de här sakerna, så finns det väldigt mycket information för att lära sig mer och förstå mer om de här bitarna då. Några frågor innan vi avslutar de sista bilderna? Nej, om du redan har en installation av AUG 2012 idag så kan du skapa ett lifecycle service-projekt. Sen kan du koppla diagnostiken till det här projektet, och det är egentligen det som knyter den till projektet. Sen finns det ett antal olika verktyg som du kan använda fritt, så att säga då. Så det finns ingen... Den enda, ska man säga, de hårda kopplingarna som finns mot en AX-miljö, det är diagnostiken och det är de miljöer som du har skapat i molnet i dagsläget då, från Lifecycle Services. Det är de enda hårda knytningarna som finns. Sen själva processkartläggningen och de delarna, det är liksom, du kan ha 5 projekt om du vill så som beskriver om du, varför du nu skulle ha det då, men det finns ingen begränsning så att säga då. Några andra frågor eller funderingar? Verkar det bra? Ledande fråga, såklart. Eller
ja,
hur?
Så ni får börja nyttja det här nu.
Det.
Ja.
Det bara några sista ord. Eftersom vi pratat lite Azure också, så finns det då en Microsoft Azure Tour som kommer till Stockholm den 18 november. Kommer hit riktigt vassa produktspecialister, de som sitter och utvecklar det här i USA. Så det kan vara värt om man vill veta mer om Azure, och det kommer vara grundläggande. Så att även om man inte har tittat på Azure tidigare men man kanske är lite nyfiken på det, så kan det vara intressant att komma och lyssna. Och sen så givetvis utvärderingen. Jag tror inte jag varit på något Microsoft event utan att det påminns om att man ska göra en utvärdering. Så det gör vi också. Mm. Då tackar vi för oss.
Tackar vi för oss. Tack ska ni ha.